en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vad händer med svensk inrikespolitik om Trump vinner i höst? Borde man få vara minister om man aldrig har haft ett vanligt jobb? Och vad kommer Ulf Kristersson att pyssla med när han slutar bossa över Sverige? Ja, frågelådan är vidöppen i Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej och välkomna. Vid mikrofonerna idag finns vår inrikespolitiska kommentator My Råväder. Hej säger du.
Hej säger jag.
Vår politikreporter Fredrik Björkman.
Hallå där.
Och så jag som alltid heter Olivia Svensson. Och obs nu, för många svenskar så pågår någon form av påsklov den här veckan. Och därför så är det här avsnittet förinspelat. Det kan vara bra att känna till. Om ni undrar varför vi inte tog upp något som hände typ igår eller i morse så är det förklaringen. Vi inleder kort men slagkraftigt. Varför är politik viktigt, undrar Elson Gunn. En vacker fråga tycker jag.
Ja, men det här är det politiska filosofiska rummet idag.
Välkomna.
Välkomna. För att upprätthålla det demokratiska samhället och att utveckla samhället, då ofta efter folkviljan när man väljer sina politiker, skulle jag säga. Jag kan säkert, ska jag prata vidare? Prata
nej, länge var, och väl om demokratin. Det var väl kort och slagkraftigt precis som frågan. Vad, vill du tillägga någonting, Fredrik?
Nej, men, Olof Palme kanske ska tas in då. Han sa ju att politik är att vilja. Och då tänker jag att dels så är det ett uttryck för en vilja, som My sa, en folkvilja. Men också att mäta viljorna. Det är där det blir intressant, när man då partipolitiskt mäter sina viljor mot varandra. Vad man får och inte, vad som ska förhandlas fram och inte, hur det ska röstas och inte. Så att, jag tycker det är ett ganska slagkraftigt citat faktiskt.
Och hur viktigt är politik?
Du kan inte fråga oss som har lagt hela vår yrkesliv.
Finns det något som är viktigare?
Det finns många saker som är viktigare, men demokratin är ändå något av det viktigaste vi har.
Och det sätter ju ramarna för alla och envars liv egentligen. Från att man lägger en statsbudget så liksom regnar det och droppar ner till våra vardagliga liv när vi ska ta oss till jobbet. Anledningen till att vi kommer till jobbet, hur vi tar oss dit, ja, egentligen det mesta vi håller på med.
Vi är lite bortskämda med demokrati i Sverige, så att det här är ju en fråga som vi ofta tar som självklar, men demokrati är ju en fråga om liv och död i många länder i världen också.
Men ni kunde också ha svarat att nej, det är inte det viktigaste, för kärlek är det viktigaste. Men det är inte en sån morgon helt enkelt, jag accepterar det. Jürgen K. undrar, borde man få bli minister om man aldrig har haft ett citationstecken riktigt jobb innan?
Vad är ett riktigt jobb?
Uppenbarligen inte att vara minister i alla fall.
Nej, det är det ju inte. Men jag tänker, för det finns ju ett antal ungdomsförbundsbroilers som bara har hållit på med politik.
Mona Sahlin.
Ja, de flesta som har blivit gått in i politiken nu på senaste tiden från ungdomsförbund också är ju kvar i politiken och har gått upp till riksdagsnivå också.
Då antar jag att personen som frågar inte menar att man är en ungdomsförbundsbroilers, utan man kanske har haft ett jobb som, säg, undersköterska.
Ja, men absolut. Men då är frågan, alla går inte direkt i politiken. Vissa går ju då ut i vad man säger då är ett vanligt jobb. Men så hamnar man i en tankesmedja eller i PR-branschen eller något sånt. Och det är väl inte heller riktigt ett riktigt jobb. Det är ju inte liksom handfast på det sättet.
Det här blev en ganska svår definitionsfråga här egentligen. Men om vi tar andemeningen då. Jag tror att Jürgen tänker att det kanske är bra att man har liksom varit ute i samhället och sett hur det fungerar, om man sen ska bestämma hur det fungerar, typ så.
Alltså jag tycker det är en väldigt en spännande frågeställning, och att svaret kan se lite olika ut beroende på vem som svarar. Ja, men jag skulle säga att det är viktigt att ha haft ett annat jobb, men inte nödvändigt. Det viktiga är ju att man kan få ett annat jobb efteråt. Att man inte ser det här som någonting som man ska tillbringa hela sitt liv med. För att det finns ju svagheter i det. Alltså att man håller sig kvar för länge eller att man gör kompromisser som man kanske inte skulle gjort annars för att ha kvar sin position. Utan att det handlar mer om att man ska vara förberedd på livet efter politiken än vad man gör före. Alltså, man kanske vill ha en utbildning. Man kanske vill att ha ett annat jobb. Alltså man har ett nätverk som gör att man har ett annat liv efter politiken.
Miljöpartiet har ju ett uttryckt system för det med sin tanke om rotationssystemet. Där man inte ska vara inne i politiken allt för länge utan man ska ut så att säga, i verkligheten. Så där finns där är en integrerad del av partiets liksom, själ. Men en annan intressant aspekt av det här är ju att vi i vår då demokrati på temat anser ju att yrke är så pass viktigt att vi har det på valsedlarna. Där ska det ju framgå vilket just yrke som personer har. Så pass mycket lägger vi i det. Och sen så skiftar det från parti till parti skulle jag säga hur mycket vikt man lägger på att personen har ett riktigt jobb. Jag menar Stefan Löfven, förra statsministern, han var ju svetsaren.
Det var han verkligen.
Ja, men det var ju storyn liksom. Sen att han hade varit svetsare för jättelänge sedan och liksom inte svetsat på jag vet inte hur länge, det var liksom irrelevant. Han var i grunden svetsare. Så där, det tyckte man uppenbarligen var väldigt, väldigt viktigt för att göra honom så att säga som en vanlig knegare.
Ebba Busch, fasadmålare.
Nej, PR-konsult.
Ja, men hon har varit fasadmålare. Det tycker jag egentligen slår mycket högre än PR-konsult faktiskt.
Ja, men hon har PR-konsult som sitt yrke, vilket också är någonting hon har gjort under väldigt, väldigt kort tid, någon gång där i sin 20-plus ålder. Men om jag får säga så har jag faktiskt en favorit här på yrke av någon som har skrivit ut på sin valsedel. Det är Dominika Peczynski, internationell popstjärna.
Ja, det går det, knappt att slå.
Det går inte att slå.
Finns det något annat yrke som skulle vara bra att ha med sig i kappsäcken om man ska bli minister, tror ni?
Alltså det finns ju en slagsida på jurister när man blir minister. Och det kanske inte är
inte det
så
sexigaste
konstigt
vi har, men...
inte. Nej, men det är inte så konstigt. Man tar ju fram lagstiftning, så på det sättet hänger det ihop. Sen finns det också en hel del ekonomer.
Ja, det kan ju vara bra om finansministern kan lite matematik faktiskt.
Är hon ekonom, Svantesson?
Ja.
Då så.
Alltså samtidigt så är det ju så att politiken idag den ställer ju otroligt höga krav på hur man ska ha levt för att kunna bli minister och för att man ska kunna ha tagit sig fram i de här partierna som är väldigt komplicerade system att navigera. Alltså det är ju ganska sällan då som man bara tar sig in helt utifrån att man inte har varit en del, alltså nu om vi pratar om minister då, om man inte har varit en del alls av det här liksom, systemet som politiken är. Och det gör ju att det är ganska svårt för människor som har haft riktiga jobb eller vanliga jobb innan att ta sig in. Så systemet är ju egentligen riggat för att man ska ha varit, som Fredrik säger, en av de här ungdomsförbundsbröjelserna, jobbat sig fram, skapat sina nätverk, kanske tagit en utbildning vid sidan av politiken och sen bli minister.
Erik Nordström har en fråga till er som lyder så här. Unga svenskars politiska engagemang har sjunkit under de senaste åren i Sverige. Varför vill de inte bli som dagens politiker? Är det något med politikerna som gör att yrket inte lockar?
Jag tycker det finns en liten passivt aggressiv ton här i den här frågan.
Ni blev syokonsulenter i det här avsnittet, det är också väldigt intressant.
Ja, men så här, vill de inte bli som dagens politiker, vem skulle vilja bli det? Och är det någonting som de gör som inte lockar för att de bara håller på och tjafsar fram och tillbaka?
Du anar kritik.
Jag anar kritiken. Men jag tror inte det handlar egentligen så mycket om det. Jag tror delvis att de senaste åren kanske inte har varit en jättebra reklampelare för politiken när det parlamentariska läget har varit mer tjafs än politik. Men jag tror också att det är på grund av den hårda verkligheten som politiker, särskilt lokala politiker, möter med hot och hat och utsatthet.
Samtidigt så finns det ju en motbild kanske till frågeställaren. Tittar man på ungdomsbarometern som hade fokuserat på generation Z, alltså det är någonstans i slutet av 1900-talet fram till 2012, så 97-2012 är definitionen. De har ju sett i den mätningen att där ökar intresset, men det får andra uttrycksformer än partipolitiken.
TikTok.
Ja, men sociala medier till exempel. Mm. Men även andra typer av uttryck som framförallt om man uttrycker missnöje. Jag tänker på Fridays for Future till exempel. Det är ju ett i allra högsta grad politiskt uttryck och engagemang inte minst. Men som inte vill ha med partipolitiken att göra då, för att man litar inte på att det är sättet, det bästa sättet att kunna få någonting gjort. Och det är också det som man ser i mätningen i ungdomsbarometern. För övrigt också så såg man att 43% av de tillfrågade säger att de är intresserade av politik. 2002 var den siffran 28%, så att man blir mer intresserad.
Så vår brevskrivare här har egentligen inte helt rätt. Man engagerar sig men inte på det sättet som vi tänker traditionellt kanske. Precis,
för det, ungdomsförbunden får ju färre och färre medlemmar, men det får ju politiska partier överlag. Det är någonting de kämpar med.
Ja, jag var med Lisa Nåbo, SSU-ordföranden nere i Skåne här i vintras. Hon skulle dit och träffa, bland annat träffa medlemmar. Och de hade en jättefin lokal vid Möllan, magiskt, jättefint. Och ja, de hade någon diskussion då om det politiska läget. Och då var det 14 personer som samlades. Och det är ändå SSU-ordföranden som kommer ner på plats. Och då
det kände jag väldigt lite.
Ja, men då kände jag verkligen att det här är en rörelse på dekis. Mm. Och det är inte bara SSU som är ensam om det. Men ja, det får inte riktigt rätt uttryck, tror jag.
Vilket ungdomsförbund är störst?
Moderat. Ungdomsförbundet har ju haft en tid av tillväxt. Nu har de stagnerat lite grann, som jag förstått det. Men de har haft en god tillväxt. Även Sverigedemokraternas ungdomsförbund har ju växt ganska bra.
De kanske måste göra något nytt. Kanske måste testa nya vägar, partierna.
Ja, det är uppenbart, tycker jag, i och med att man inte lyckas kanalisera det här engagemanget som faktiskt finns och intresset som finns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vår förre statsminister Fredrik Reinfeldt har ju vänt sig till fotbollen och blivit styrelseordförande i Svenska fotbollförbundet. Förutom det är han aktiv i flera andra bolag. Men vad tror ni att vår nuvarande statsminister kommer göra när hans tid som politiker är över, frågar Anna K.
Jag skulle tippa på att näringslivet lockar Ulf Kristersson. Han har ju talat vitt och brett om näringslivets roll i hans politik också. Inte minst i då ekonomin förstås, men även i klimatarbetet. Så han gillar ju det. Så jag skulle kunna tänka mig det. Det var också faktiskt det som Reinfeldt gick in i först efter att han avgick som statsminister också.
Man ska inte glömma heller näringslivets roll i Ulf Kristerssons minglande. För det är ju det han har. Han har näringslivsmingel.
Tittar man historiskt, socialdemokrater, de gillar ju PR-branschen, så att det är inte omöjligt att även en moderat statsminister gör det efter jobbet faktiskt.
Nu är det Stensson som har en fråga. Med tanke på att både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vann över Moderaterna i riksdagsvalet 2022, hur har det påverkat bilden av vår statsminister Ulf Kristersson? När det var två andra partiledare som fick fler röster än vad han fick.
Det är klart att det här underminerar hans position och det skapar också gnissel i partiet. Vår kollega Olof rapporterade ju i helgen att folk tycker att partiledningen har blivit för bekväma i den här tredje platsen. Och det är klart att ju längre de befinner sig på den, desto mer vitalt blir ju det här kravet från Jimmie Åkesson att också ha chansen att bli statsminister. Och även om det kanske inte är realistiskt, så är det ju ändå att han undergräver och underminerar Ulf Kristerssons position inför nästa val. Det är väl egentligen det som är det allvarligaste i det där kravet från Jimmie Åkesson, att han också vill bli statsminister.
Och de blir ju inte bara bekväma, de börjar ju även utforma en ny PR-bild av den här positionen. När vi var i Umeå på Moderaternas partistämma i oktober förra året, så en stor del av Ulf Kristerssons tal handlade ju om att vi har vunnit striden. Och sen så började han rada upp ett antal saker. NATO, utrikespolitik, skattetryck då, som det heter inom högern. Kriminalpolitik, EU och så vidare. För att på något sätt visa att det är någonting större som har hänt. Att högern har tagit kommandot och vunnit de här striderna. Och i sanning så har det ju funnits en höger majoritet i riksdagen under en ganska lång tid. Så på så sätt har han ju rätt. Men man märker att han börjar tala på ett sätt där de just börjar finna sig i den här tredje positionen. Det trumfkort som han sitter på är ju fortfarande att Moderaterna är det enda parti som kan samla högern. Det är inte så att Jimmie Åkesson just nu, även om han skulle bli jättestor, skulle kunna samla andra partier för att bli tillräckligt stora för att få statsministerposten.
Men det hade ju såklart varit mer bekvämt om man kunde säga att man var en tvåa där ändå.
Ja, det är ju en prestigeförlust.
Ja, måste ju kännas och svida.
Jag minns ju under förra mandatperioden när det blev en diskussion, när opinionsmätningar kom som visade att Sverigedemokraterna ibland var lite större än Moderaterna. Då fick ju han frågan flera gånger, hur ser du på det här? Och då vill ju Ulf Kristersson hela tiden hävda att det är jag som är oppositionsledaren. Jag är oppositionsledaren, ingen annan. Så att det är ju en viktig fråga för Moderaterna förstås.
Och vi ska ju ändå påminna oss om att han blev ju tredje största parti i valet. Så oavsett hur det har gått ut i opinionen. De har ju ändå varit andra största parti under ganska lång tid i opinionen fram tills nu under hösten, vintern när Sverigedemokraterna gick om igen. Det spelar ju egentligen ingen roll, för att det är ju, som politiker brukar säga, valresultatet som räknas, och då är de tredje största parti. Och då handlar det ju om i nästa val, kommer det att betyda att fler röstar på Sverigedemokraterna och ger dem ännu större inflytande och minskar Moderaternas inflytande ännu mer. Och för Ulf Kristersson handlar det ju också om hans egen framtid, för att om han förlorar ett val till och han krymper ner Moderaterna till en sån storlek där de har liksom någon slags smärtpunkt där under 16%, då kommer han ju att behöva gå direkt.
Då blir det Bo Lundgren.
Då blir det en Bo Lundgren.
All over again.
All over again.
Men de har ju sina Sverigedagar väldigt snart här, Moderaterna. Vad ska de prata om då, Fredrik? Ska de prata om att vara trea? Hur de ska ta sig därifrån?
Nej, det tror jag inte de kommer göra. De kommer vilja mobilisera inför EU-valet. Och det är ju också en styrkemätning naturligtvis. Där kommer man ju ta fram kärnfrågor som till exempel kärnkraft, som Tomas Tobé då, toppnamnet i Moderaterna, kommer att vilja prata mer om. Alltså, det kommer vara traditionella moderata frågor som man kommer känna igen sig i. Och det mäts ju då mot Sverigedemokraterna och deras motstånd mot EUs expansion och så. Så det är ju också en kommer visa hur stora, starka Moderaterna egentligen är i förhållande till Sverigedemokraterna.
De har ju en liten chans, för Sverigedagarna betyder ju att det är deras kommun- och regiondagar, alltså att deras lokala politiker från hela landet samlas och pratar politik. Och där gick det faktiskt bra för Moderaterna i valet. Det är den lilla guld, man kan inte säga guldkant, vad ska vi kalla det? Något litet, ett ljusglimt. Halmstrå.
Ljusglimt är väl utmärkt.
En liten ljusglimt som de har. Så att de har ju en möjlighet här att liksom samla lite positiv kraft framåt, att det här lyckades vi. De här Moderaterna som kommer till Stockholm då på de här Sverigedagarna, de har fått mer makt lokalt, och där finns ju ändå någonting att hänga sig fast vid. Sen får vi se, partier är ju väldigt dåliga också på att liksom förvalta det som är bra, för att grunden i all politik är ju ändå missnöje.
USA-valet avgörs i november beroende på om det blir Trump eller Biden som vinner. Hur kan vårt inrikespolitiska klimat påverkas av det? Hur kan det påverka tonen mellan politikerna? Och den här utmärkta frågan, två är det till och med, kommer från Bo från Piteå.
Jag tror framförallt att det handlar om diskussionen kring NATO och utrikespolitik. Man såg ju redan när Sverige nu nyligen kom med i NATO att frågan om vad ska hända nu då med NATO dök upp. Alltså redan på den första presskonferensen så fick Johan Persson, Liberalerna, den frågan. Och han sa ju det direkt, jag är orolig för utvecklingen. Det kan vara så att vi går in i en organisation nu som jag kämpat ganska länge med att få komma in i. Och när vi väl kommer in så...
Längst av alla.
Ja, så kommer liksom hot om att den här organisationen ska försvagas. Som organisationen som också är en garant på något sätt då för Europas säkerhet just nu, ses det som.
Jag tror också att det inte kommer påverka, förutom de internationella miljöer som vi rör oss i, alltså EU, NATO, men inte inrikespolitiskt.
Fast om nu Trump blir vald och kastar liksom upp alla korten, och det påverkar en massa andra saker, det påverkar krig här, krig där, samtal där, retorik där, då måste det ju påverka oss också. Ja, på Sverige, andra sätt än bara något.
Ja, men det är den andra delen av den här frågan. Hur kan det påverka tonen då mellan politikerna? Alltså, Sverige är ju löjligt i det hänseendet att vi älskar att importera saker från USA. Vi kommer också importera saker den här gången från USA. Så att jag tror absolut att tonen kan...
Vad är det för fel på Coca-Cola, Fredrik?
Ingenting alls. Det är inte, jag är inte handelsmotståndare på något sätt. Nej, men det är framförallt att vi tycker om att ta in liksom kulturella uttryck därifrån. Och det kommer vi nog göra den här gången också, tror jag. Och då är det just tonen som kan påverkas. Alltså, Donald Trump har ju en ganska aggressiv ton många gånger. Han, som han själv säger då, talar klarspråk om saker och ting. Alltså, han uttrycker sig på ett annat sätt än vad folkvalda traditionellt gör. Framförallt så som folkvalda i Sverige har uttryckt sig. Så det tror jag kommer att påverkas även här. Alltså, vad kommer vara möjligt eller lämpligt att säga? Det kan jag tänka mig är någonting vi kommer se en förändring kring. Och sen även de som retoriska vapen som finns, alltså gaslighting och annat, där vi i media kommer behöva förhålla oss på ett sätt när någon säger en uppenbar osanning. Vad betyder det? Hur ska vi visa på motsatsen, så att säga? Men också intressant om den här personen fortsätter hålla den linjen hela tiden. Hur ska vi bemöta det?
Finns det någon politiker som ni tror hejar på Trump? Antingen i smyg eller liksom mer i offentligheten?
Nej, det tror inte jag i den svenska politiken.
Det fanns ju förra gången. Då var det ju prat om nominering till fredspris och allt möjligt från kristdemokrater. Och det fanns ju sverigedemokrater som var positivt inställda till Trump.
Not anymore.
Jag vet faktiskt inte hur det ligger till med det. Och den här frågan kommer ju upp i olika utfrågningar. Vem väljer du, Biden eller Trump? Och där är det ju lite olika hur man ser på det.
För Ulf Kristersson vill inte svara på den frågan. Han vill inte välja när han var med i 30 minuter.
Nej, men sen såg vi honom på Joe Bidens State of the Union. Och sen så hörde vi honom prata om hur han hade fått träffa Joe Biden i 2 minuter. Då tror jag att det var ganska uppenbart.
Det var hjärtemojis i ögonen.
Det var det sannoliken. Det är väl mer ett problem för Jimmy Åkesson att han inte kan ta ställning i eftersom den här liksom konservativa är en väldigt viktig rörelse för Sverigedemokraterna och att den konservativa relationen till den amerikanska konservativa rörelsen är väldigt stark för Sverigedemokraterna. Det är ju någonting som de håller på att bygga upp. Så där är det lite svårare för honom att svara på det, men han brukar ju i stort sett säga typ att det är pest eller kolera.
Jag tror att så som Kristersson hanterade det är symptomatiskt för flera i regeringen. Jag frågade försvarsminister Pål Jonsson hur han såg på det där. Vad är bäst för NATO framförallt? Vad är bäst därmed för Sverige, Biden eller Trump? Han vill inte heller svara på den frågan. Och det handlar ju om att de fattar att de kommer behöva sitta med honom vid ett bord kanske eventuellt framgent. Då vill man inte säga någonting negativt.
Man vill inte hamna på svartlistan där helt enkelt.
Absolut inte.
Det snackas ju mycket om ett eventuellt TikTok-förbud i USA. Var står partierna här i Sverige i den frågan, undrar Harriet.
Ja, det här var jag faktiskt tvungen att ta reda på då, eftersom förutom att jag försöker sätta TikTok-förbud på mitt barn så är jag inte så engagerad i den här frågan. Men det är lite vilset, skulle jag säga, från de svenska partierna. S och SD, de tycker inte att det är aktuellt, utesluter inget som vanligt, behöver utredas. KD och MP tycker inte heller att det är aktuellt. Det finns ju också lite så här principer kring att man inte ska förbjuda saker. Det tycker ju också Liberalerna, samtidigt som de tycker att man ska kunna förbjuda det på myndighetspersoners telefoner. C och M är ju då inte helt överraskande mot ett förbud, men de tycker att man kan inte heller ignorera problemen som finns kring att man då har en app som är ägd av Kina och insyn i den. Och Vänsterpartiet vill att man ska ta fram rekommendationer kring hur den ska användas, men inte heller förbjuda. Så att jag ser ju ingen liksom levande debatt kring det här i Sverige just nu. Och det är väl egentligen nu den borde funnits om den hade dykt upp, eftersom det har varit en debatt internationellt och det har tagits liksom politiska beslut internationellt, och ändå har det liksom inte nått hit.
Det är väl Liberalerna, skulle jag säga, som sticker ut lite grann. Moamsson, som är trea på EU-vallistan, vill ju ha ett TikTok-förbud i Europa. En stark begränsning. Hon kampanjar ganska hårt mot TikTok just nu. Hon ser risker då med att det är ett kinesiskt företag. Det innebär att de underrättelsemässigt måste leverera till kinesiska kommunistiska partiet som styr i Kina. Så där finns det ett ganska starkt motstånd som påminner om debatten väldigt mycket som förs i USA just kring säkerhetshoten. Och då är det dels då den här, som sagt, underrättelsedelen, men också just innehållet, att det kan komma, att det kan utnyttjas för att sprida propaganda. Så att inom Liberalerna finns det ändå ett lite större motstånd, och det anknyter också till diskussionen kring skärmar, där man har hamnat i en situation där man helt plötsligt är ganska negativ till digitala verktyg. Eller
från skärm till perm.
Precis, vilket ju också är lite ovanligt, för Liberalerna är ju ett teknikoptimistiskt parti. Så att det strider lite mot partisjälen där.
Men jag tänker att Liberalerna grundar sig på det liberala, att, liksom att man ska ha rätten att välja allting. Men de måste ha någonting som de kan få förbjuda. Och här har de ju hittat någonting som de kan driva på. Det här kravliberalismen som de också identifiera sig med.
Så att nu nämn en annan grej som de har velat förbjuda.
De var tidiga med eget bruk av narkotika. Det ska vara olagligt att knarka. Det var en tidig kampanj de hade.
Håkan från Gärna vill veta. Vi har ju tidigare hört om partiledare som står på olika sidor politiskt, men som samtidigt kan vara vänner vid sidan av debatten. Som till exempel Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. Vad vet ni om våra nuvarande partiledare? Hur ser deras vänskapsband ut? Och vilka ogillar varandra starkt?
Jag tror faktiskt inte att det finns något radarpar hos de här partiledarna som sitter nu. Alltså någon som är nära vänner som vi inte vet om. Och jag tror inte heller att det finns några väldigt tydliga aversioner. Så att det är lite lojt i vänskapsrelationer. Inga heta tjänster där.
Rent politiskt så har ju Magdalena Andersson och Muharrem Demirok ändå försökt att bli någon slags duo. De gick ju tillsammans till Ulf Kristerssons mingel till exempel, och de har liksom synts i lite olika sammanhang. Men det är nog av nöd då att de ska kunna samarbeta mer som partier. Men ändå också, ja, de har börjat synas lite mer tillsammans.
Jag tror att Annie Lööf var en samlande kraft. Annie Lööf var en sån person som många av partiledarna hade privata relationer till och gillade oavsett liksom det politiska landskapet.
Och sen på andra sidan kan man ju säga att Ulf Kristersson och Magdalena Andersson liksom har varit tvungna att synas tillsammans, fast de egentligen kanske inte tycker det är jättekul. Ta varandra i handen och visa upp NATO-avtal och annat. Det är liksom en sån... Ja, de är tvungna att vara tillsammans.
Det bildas ju iskristaller när de står bredvid varandra, tycker jag.
Verkligen.
Hur mår KD efter hela Skyttedal-historien, frågar en skadeglad muffare.
Jag skulle säga att de mår inte jättebra. Den här historien har ju skakat om partiet i grunden, i och med att det var så många vändor också. Det var inte bara en vända, utan det var två. Och sen så nu då så har ju Ebba Busch framförallt lagt in sin själ och sitt hjärta i det här projektet med Alice Teodorescu Måwe då. Så att det gör att det är mycket på spel. Och därmed så finns det förstås i partiet en oro för framtiden då.
De är ju inte bra och de kommer att må sämre när den här valrörelsen kickar igång på riktigt. Är jag övertygad om. För att de har en svag kandidat. Som Fredrik säger så har Ebba Busch investerat väldigt mycket i den här kandidaten. Och de andra ser henne som ett lätt villbråd. Dels för att hon är oerfaren, dels för att hon inte kan politiken. Så att det kommer inte bli en härlig upplevelse för KD den här våren.
Men Alice Teodorescu Måwe har skaffat Instagram.
Ja, men det har vi sett.
Det är ett första steg mot popularitet och storhet. Det vet vi ju. Vem mår sämst i KD då? Är det Ebba Busch?
Nej, hon har inte råd att må sämst. Alltså hon måste blicka framåt nu och inför den här kampanjen. Hon måste verkligen ta i här nu, för att nu är det hennes framtid som står på spel. Så hon har inte råd och tid att må sämst. Det är snarare framförallt de som hade investerat väldigt mycket av sig själva i Skyttedal när hon blev första namn i den vändan. De är inte jättenöjda.
Och vilka är de?
Framförallt så är det delar av högerdelen av Kristdemokraterna som ställde sig bakom henne och ville se henne som första namn, men som nu är besvikna på situationen.
Någon annan som inte mår så bra är deras väljare. För att de har vänt sig åt andra håll för tillfället. Och vi får väl se hur det blir också i EU-valet. Om den trenden håller i sig.
Om ni får spå i spåkulan, vad kommer bli de stora frågorna som tas upp under Almedalsveckan i år? Och är ni taggade på att åka dit, frågar Dennis.
Alltså jag tycker ju alltid det är kul med Almedalen.
Du älskar ju Almedalen, My.
Vad tycker du, Fredrik?
Jag tycker det är jättekul. Nu är det väl året efter val då, så det kommer inte vara lika hett som förra året. Men jag tycker alltid det är kul.
Ja, men för att det är ju lite vad jag skulle säga, lite högtravande, en demokratifestival. Och jag vet att människor älskar att hata det. Det känns ändå skönt att vi nu är på samma sida här. Men alltså politik hela dagarna, det är trevligt. Man får träffa andra politikintresserade, man får prata om andra saker, inte bara politik men också mycket politik. Jag tycker det är kul.
Jag är jättetaggad. Jag tror att det kommer bli ett toppenår av anledning att just vi är i en ny situation. Apropå den ena delen av frågan då, så tror jag just att det är igen här nu utrikespolitiken och NATO som kommer bli stora diskussioner där. Vad ska Sverige ha för roll i NATO? Vad ska vi gå med på och inte gå med på? Kärnvapenfrågan och så vidare. Det är en levande debatt som kommer pågå där. Sen tror jag även att ekonomin kommer vara en stor grej. Vi ser ju redan nu att den ljusnar lite grann. Då kommer kraven, inte minst från borgerligheten själva, på finansminister Elisabeth Svantesson att höjas rejält, att hon ska komma med de här frihetliga reformerna. Det ska vara skattesänkningar, det ska vara traditionell moderat ekonomisk politik. Det kommer bli intressant att se hur hon ska väga det där, beroende på situationen då med inflation och annat.
Sen finns det ju en debatt som jag tror som kommer att få extra skjuts, vet jag inte det kommer vara, men som kommer vara extra relevant, och det är ju det här med välfärden. När vi går in i slutet av juni när Almedalen är ju precis i det här kaoset som uppstår inom vården inför sommaren. Människor får inte semester, människor jobbar som grisar liksom dygnet runt för att få de här sommarscheman att gå ihop för att vissa ska vara lediga. Och det blir liksom alltid ansträngt, människor far illa, det blir alltid liksom kris på sommaren. Och det tror jag att man kommer att märka av i Almedalen i år också.
Och det är ju en debatt som Socialdemokraterna gärna vill ha. Det är också en anledning till att man kommer att debattera mer, tror jag.
Och Vänsterpartiet. Mm. Socialdemokraterna vill ju ha den, men var är den? De har liksom låtit Nooshi Dadgostar ta helt ledningen i den här frågan. Men vi får väl se, i Almedalen har man ju sitt eget utrymme, och då har man ju någonstans ändå en annan chans att driva sin egen agenda. Sen ska det också bli intressant att se hur mycket plats Elisabeth Svantesson tar i Almedalen. De har ju också, parallellt med de här partiledartalen, så har ju de ekonomisk-politiska och finansministern liksom en egen show, kan man säga, där de presenterar ekonomisk politik, Socialdemokraterna och Moderaterna framför allt då. Så hon har liksom en egen show i Almedalen, och det ska bli intressant att se om hon kan ta den platsen.
Och det ska också bli intressant att se hur Socialdemokraterna ska hantera alla de här arbetsgruppernas rapporter som ska börja trilla ut nu mot sommaren, mot Almedalen, där en av de här rapporterna förmodligen kommer bli huvuddelen då av Socialdemokraternas PR-dag då i Almedalen. Hur ska den politiska ledningen inom Socialdemokraterna hantera de här rapporterna? Därför att de skapar ju sånt enormt tryck i och med att förväntningarna är skyhöga på att partiet ska ompröva sin politik på olika områden. Så hur ska man hantera det?
Vill du gissa om de människor kommer bli besvikna eller inte besvikna?
De kommer bli jättebesvikna.
Ja. Borde inte partierna också bry sig om att faktiskt försöka få upp intresset för Almedalen hos gemene man då? För det är ju lite grann av en klubb för inbördes beundran hela Visby när det här pågår.
Fast jag tycker att det är, på tal om det här med Trump och hur Trumps retorik påverkar Sverige, så har väl det här liksom klägget då spilt över lite på den svenska debatten, och jag tycker det är synd att lägga den på Almedalen. Visst, det är väldigt många människor från liksom den politiska toppen och näringslivstoppen och alla journalister som är där och media, men det är också öppet för allmänheten. Om man tycker det här är kul så kan man gå dit, man kan träffa politiker, det finns liksom, nu är det lite mindre öppenhet efter det här fruktansvärda mordet som skedde i Almedalen, men man kan liksom träffa politiker, man kan lyssna på dem, man kan lyssna på seminarier, och det är öppet för människor. Så jag skulle verkligen rekommendera, om man tycker det är kul, att omfamna det istället för att basha det.
Och politikerna är faktiskt väldigt tillgängliga där.
De är väldigt tillgängliga. Så att det tycker jag, att man ska inte göra Almedalen som en del i den här debatten kring vad liksom eliten i etablissemanget är och inte är, utan man ska bara omfamna den svenska demokratin, tycker jag.
Gud vad ni tycker om Almedalen. En fråga från Ann-Britt. Hur mycket fikas det i riksdagen?
Det här är en underbar fråga. Mycket frekvent skulle jag beskriva det som.
Jag har varit där, det är ju mängder, det är kakor, det är godis och allt är ganska billigt.
De har ett underbart café och trevligt, som också är väldigt bra för oss som är liksom journalister, för att det är också en möjlighet att träffa politiker i ett annat setting än liksom intervjusituationen. De sitter där och fikar.
Fika pågår.
Ja, men de har verkligen tagit den svenska fikan på allvar där. Och det blir en del av journalistiken faktiskt, som nu säger, att träffas och prata. Och det är någonting som är lite avväpnande då för politikerna, när man tar en kopp te eller en kopp kaffe tillsammans.
Har det alltid varit så, eller är det Andreas Norlén-effekten det här?
Det är en jätterelevant fråga, för att jag tänkte också på det. Hans liksom fika blev ju, jag vill fortfarande ett erbjudande i kaféet.
Man kan absolut köpa en talmansrunda.
Är det sant?
Ja.
Och den här podden är ju faktiskt döpt efter alla talmansrundor. Ja. En runda till.
Den är döpt när vi var i vågen av vårt trauma. Fortfarande av regeringsbildning.
Precis. Men det finns också något positivt, och det är alla finska pinnar då som äts i riksdagen. Vad mysigt ni har det i riksdagen också. Och det här var den sista frågan för den här gången. Skicka gärna in era funderingar till oss på podcast@aftonbladet.se, och så hörs vi nästa vecka. Tack Fredrik och My.
Tack.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.